Jag var i Mantorp på förmiddagen och talade över detta ämnet som Herren har lagt på våra hjärtan. Och jag talade om drottning Ester bland annat. Och det togs emot. Och i avslutningen av mötet så gick mötesledaren fram och sa det att det budskapet vi har hört, hur gör vi nu? Nu måste vi gå in i bön. Vi förstår att läget är akut för Sverige. Och det var en man uppe som sa att det blev så levande för honom. Han fick en profetisk hälsning i Kirgistan, tror jag det var, för 15 år sedan ungefär. För en tid som denna, och han alltid undrat över vad betyder det egentligen? Men jag fick uppenbarelsen idag, sa han, när ordet predikades. För en tid som denna. Det är ju för att vi ska be för Sverige nu, sa han. Det blev så levande för honom. Jag är så tacksam till Gud att Gud talar. För vi kan ju tala mycket och det blir ju ingenting utav det. Inget vettigt i alla fall. Ja. Ja, men Gud lägger detta på våra hjärtan om bön. Och ja, vi ber Herre att du ska ta hand om ordet, Herre. Herre, vi prisar dig för att du sitter på tronen och för att du har allt i dina händer. Det som ska ske profetiskt i ändens tid, det ska ske, Herre. Men Herre, nu vill vi ändå ropa till dig, Gud, om hjälp, om vägledning, Herre. Att du ska komma över oss med din ande, Herre. Att du ska tända din eld i våra hjärtan, Herre. Så att vi kan gå in i bönekammaren och lyssna in vad du vill tala. Herre, vi förstår att läget är allvarligt i vårt land, Herre. Och Herre, vi vill gensvara till din kallelse nu att gå in i bön, Herre. Herre Jesus, men vi behöver din heliga ande, för i oss själva kan vi ingenting göra. Herre, jag ber att du ska låta din eld falla på oss, Herre, så att allting förtärs, Herre, och att vi får komma inför dig rena, Herre, och med nöd i våra hjärtan för detta land, Herre, och för framtiden nu, allt som ligger framöver, Herre. Ta hand om ordet här idag, Herre, och låt oss nu få höra ditt tal i våra hjärtan, Jesus. Vi prisar dig i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, jag ska försöka och förmedla det som Gud har lagt på mitt hjärta. Och en liten repetition utav förra söndagen, där Gullbrit talade om vad drottning Ester, som fick kallelsen att inte bara rädda sig och sin familj och sitt eget hus, utan hon fick kallelsen att rädda hela Guds folk. Hon kom inför konungen, fast det enligt lag var förbjudet att komma inför konungen om man inte hade fått kallelsen av honom. Så kom hon ändå inför konungen och ställde sig där ute på borggården framför honom, och han lät henne komma. Och han räckte ut sin konungsliga spira och hon fick röra vid den. Och det resulterade i att denna unga vackra flicka räddade hela sitt folk. Men hon gjorde det. Hon gav sig själv som ett levande offer, för hon visste att det kunde innebära döden för henne. Gullbrit talade om det här som Gud har talat till henne tre gånger. Det här ordet, den här predikan som hon lyssnade på natten utav Rolf Samuelsson 1979. Om den här kvinnan som har haft en syn om att Sverige var ockuperat av fiendeherrar. Och att hela östkusten, Östersjön i synnerhet, var ockuperat. Och hon inte visste hur ska det bli. Men så fick hon se Jesus komma gående. Och då trodde hon att allt, nu löser sig allt. Och det är så vi tror. Vi tror att vi behöver inte göra någonting, utan vi tycker att Jesus ska göra allt. Men då talade Herren, och hon förstod att om förebedjarna gick in i bön så skulle landet räddas. Det var Sverige det handlade om. Ja. Just det. Han rörde vid dem med den konungsliga spiran, förebedjarna, så de fick kraft att gå in i bön. Och att de fick insikt och uthållighet. Ja. Ja. Och jag måste säga så här att varje dag när vi lyssnar på nyheterna nu och när vi ser på tv och läser tidningar vad vi gör, det blir bara värre och värre i Sverige. Märker ni det? Varenda dag är det människor som skjuts ihjäl i Sverige. Det här har inte vi varit vana vid. Det är varenda dag. Vi läser om de mest fruktansvärda saker som sker nu, hur människor blir... Ja, det är så mycket våld i Sverige. Hur de blir utsatta för barn. Och det var någon pojke som hade blivit våldtagen utav ett gäng killar, en ung grabb. Alltså sånt här har vi ju inte hört så mycket om förut. Va? Men nu ser vi hur det liksom eskalerar allting så fort, så fort. Och jag tänkte på också... Vi var inne på påven förra gången. Påven kommer ju imorgon till Sverige och ska vara i 2 dagar. Men idag på morgonen så har det varit återigen en stor jordbävning i Italien. Och kyrkor och basilikor har rasat samman. Katedraler har bara smulat sönder. Och jag läste på nätet nu att det var en... Ja, det var något kloster, någon benediktiner. Det nu var kyrka eller katedral eller något, men som hade rasat. Och även något franciskaner tempel eller något sånt. Ja. Och då tänker jag så här. Förlåt, men jag tänker faktiskt så. Är det Guds finger? Det har ju går ut röster nu i Italien att man tycker inte om att påven ska åka till Sverige. Att han överger sitt eget folk. Att han överger det katolska. När han nu vill gå in tillsammans med lutheranerna i förbund. Och man har höjt röster då att han ska vara hemma och ta hand om sitt folk. Det var någon som hade skrivit på Facebook, någon journalist, att han borde vara hemma och att vi får be till vår jungfru Maria för vårt land och att han ska, att hon ska, ja, hjälpa dem. Och det har varit stora artiklar i Expressen om påven och att man är missnöjd med påven som inte har gått till rätta med alla dessa offer för incest av katolska präster som har varit. Det är många som har trätt fram nu offentligt och är mycket besvikna på påven att man har tystat ner det här så, va? Det höjs röster och vi får se om påven kommer imorgon eller inte. Men denne påven, han är en riktig, ja, farlig en. Together heter det. Allt vad han gör så har han med together. Tillsammans i världen. Tillsammans, alla kristna ska komma tillsammans. Och alla religioner ska komma tillsammans. Och han hade rätt så nyligen ett möte... I en dialog i Vatikanen, en interreligiös dialog, det var den 17 till 8 i 9. Där man nu talar om då att förenas och att man behöver jobba tillsammans för världsfreden, miljön, mänskliga rättigheter, krig och svält, våld, korruption, moraliskt förfall, familj, ekonomi och... Han var ju ärkebiskop i Buenos Aires tidigare, denne påven Franciscus. Och redan då, 2001, inledde han samarbete med de andra, samtal med de andra religionerna. Och islam då är ju den brödraskapen som han liksom bekänner sig till, därför att man har samma gud, Abraham, och ja, löfterna. Men det man inte har, det är Jesus Kristus, Guds son. Och Bibeln säger att det finns bara en som kan frälsa. Det finns bara en väg, och det är Jesus Kristus. Hos ingen annan finns frälsningen, står det. Och jag begriper inte hur vi ska kunna ha ekumenik med katolska kyrkan när inte de kan fira nattvard och eukaristi med oss, för de tycker att det är ett skämt det vi håller på med. Därför att om man ska få fira mässa med nattvard och så som de gör i eukaristi, då måste det ske genom ett heligt prästerskap. Och när de ser oss bryta bröd och dela vinet med varandra, då blir det liksom något som bara är på låtsas för dem. Därför kan de inte fira eukaristi med oss. Därför att det måste vara en präst, och där brödet och vinet måste förvandlas till Jesu blod och kropp. Och det kan ingen vanlig människa göra, utan det måste vara en präst som kan göra det. Och då förstår inte jag varför man överhuvudtaget vill fira nattvard, och att det skulle vara så önskvärt att fira nattvard med påven. Därför att, eller med katolska kyrkan, för de talar om enhet, att vi ska komma tillsammans, men det kan vi ju inte göra då. Det är ju omöjligt. Nu har man utarbetat i alla fall en mässa som man kan fira tillsammans när påven kommer, och lutherska kyrkan och katolska kyrkan. Och det är något helt alldeles nytt. Det som sker nu i Sverige, om påven nu kommer, det är något helt unikt som aldrig har skett förut. Och det, mina vänner, det sker i Sverige. Och det får betydelse för vårt land. Tro ingenting annat. Med allting annat som vi har dragit på oss, med alla lagar vi har stiftat som går emot Guds ordet, och allt vi har släppt in i det här landet. Så ja, vi ser vad som händer i Östersjön. Man säger, de som har kunskap om det här, försvarsmakten, man säger att Ryssland har kapacitet att isolera Nordens länder. Man har kontroll över både havet och luftrummet. Man har kärnvapenmissiler, robotar, med en räckvidd som når hela Europa. Och vi ser liksom hur man börjar liksom planera, och ja, det är någonting som händer. Alla säger det. Det är någonting som håller på att ske, någonting som vi inte har sett förut. Vad det blir utav det, det vet vi inte. Men ja. Jag fick mejl ifrån Gertrud Storsjö som har skrivit de här böckerna som vi säljer här om buddhismen. Och vi har bett för en KD-politiker uppe i Luleå kommun som heter Anette Asplund. Hon gjorde sin röst hörd emot att barnen inte skulle få ha yoga i skolan på schemat. Och nu skulle då Luleå kommun gå in med ett stort bidrag till skolan för att de skulle kunna praktisera yoga där. Och det resulterade inte i något gott, utan de motsatte sig det här, och hon blev helt uthängd i media. Och de beslutade sig för att ge bidrag till skolan så att man skulle kunna utöva yoga då. Så då, det här är ju inte bara i Luleå, utan det här finns ju på många andra ställen också i Sverige, i skolorna. Linköping. Kanske Linköping också, ja. Och då säger jag bara att man vet inte vad man sysslar med, därför att yoga har ju sina rötter. All yoga har sina rötter i hinduism. Jag såg ett YouTube-klipp utav en man som är född i en hinduisk familj där man praktiserar yoga och allt det här med meditation. Och han råkade, säger han, berättar, han är inte kristen, han råkade i sin kundalini-yoga få göra en sån kundalini-awakening, som det heter. Alltså, han gjorde den här erfarenheten av kundalini under tiden han utövade sin yoga. Och han hade inte alls planerat det. Ändå visste han vad han gjorde. Och det var en mycket skrämmande upplevelse för honom, därför att han började få syner och hallucinationer. Han såg alltså en massa grejer, och det här avtog inte, utan snarare tvärtom. Det var inget han kunde kontrollera, och det har tagit honom 4-5 år alltså innan det började dämpa sig. Han kunde inte gå till sitt jobb. Vännerna började fundera på vad det var som var fel med honom. Han kunde inte umgås, han var tvungen att stanna hemma, för han hade hela tiden de här upplevelserna, de här synintrycken, va? Och han säger det att har du en gång gjort den upplevelsen, kundalini-effekten där, så kan du inte ta dig ur det. Du har den alltså. Du har fått den. Men han tyckte ju då att det är något gott som man kan använda sig av framöver, men man måste bara lära sig att leva med det. Och då säger jag bara att vi vill inte att våra barn ska få detta i skolorna. Vi vill inte att någon ska påverkas av detta. För det är hinduism och det handlar om andra gudar. Och vi ser ju, alltså vi skulle kunna stå här och rabbla dag ut och dag in. Här händer ju hur mycket som helst i vårt land. Vi ser ju vad som håller på att ske. Och vi ser att Sverige är intaget av främmande herrar. Och varför har det blivit så då? Jo, därför att vi har ju sovit som kristenhet. Vi har ju inte varit på vår vakt. Vi har ju inte förstått när Dalai Lama kom hit och grävde ner en massa grejer och strödde ut en massa saker uppe i Stockholm där i vattnet. Och vi förstod ju inte att det var andemakter det handlade om. Så hela Sverige skulle jag vilja säga är ockuperat. Åtminstone när det gäller hinduismen så är det så. Det finns yoga i varenda del av Sverige. Och där de här främmande herrarna, vad ska vi göra åt dem? Ja, inte kan vi själva driva ut dem. Men Herren kan. Därför att vi har en mäktig Gud som har besegrat mörkrets furstar och väldigheter. Besegrat Satan och djävulen. Vi har en mäktig Gud som sitter på faderns högra sida. Men han behöver ett folk som ber. Ett folk som avskiljer sig från denna världen till att tjäna Herren i bönen. Och därför så är det så viktigt med det här som Gullbritt har talat om. Drottning Ester är ju ett underbart exempel. Hur ett helt folk, för nu ska vi inte glömma det var inte något ledarskap som gick in i bön och fasta. Utan de utlyste en fasta för hela folket. Alla uppmanades. Gullbritt har uppmanat oss idag, förmanat oss till att gå in i bön. Här uppmanade man folket till fasta och bön, och hela Guds folk blev räddat. Så varför tror vi, när hela Sverige är ockuperat av främmande herrar, av fiende herrar, vad tror ni att dessa främmande herrar vill med oss? Det är klart de vill döda oss. Det är klart att de vill förinta oss andligt. Och det enda sättet, det är bön och fasta, för det säger ordet. Och jag har tittat lite på lite bibelord. Och bland annat så läste jag om Elias på Karmel. Hur länge ska ni halta på båda sidor, sa Elias. Om det är Herren som är Gud, så följ då honom. Men om det är Baal som är Gud, så får ni följa de gudarna. Men ni måste bestämma er. Ni kan inte halta på båda sidor. Och så vet vi att han förberedde ett offeraltare. Och vi vet att det fanns inga förutsättningar rent mänskligt sett att det skulle kunna bli någon eld där. Men Gud lät sin eld falla. Och när Gud låter elden falla, så är det en bekräftelse på att han har hört din bön och att han vill svara på bön när han sänder elden på offeraltaret. Och då kan vi läsa ett par ord här ifrån andra krönikeboken. Det handlar om Salomos tempel. Hur man hade byggt upp Guds tempel och man hade burit in arken, det heliga, i templet. Man hade byggt upp Guds tempel enligt en ritning och enligt en plan som Gud hade. Och då står det i kapitel 7 i andra krönikeboken. Ja. Från vers 1 där. För det var så att han, Salomo, bad en bön till Gud. Han bad för folket. Han bad om förlåtelse. Han bad om upprättelse. Han bad att de skulle bli hörsamma till Gud. Och att han skulle svara på bön. Och då står det i kapitel 7 och 1 där. När Salomo hade slutat sin bön, kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren. Och Herrens härlighet uppfyllde huset. Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då alla Israels barn såg hur elden kom ner och såg Herrens härlighet över huset, föll de ner på den stenlagda gården med ansiktena mot marken och tillbad Herren och tackade Herren därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet. Gud lät eld förtära brännoffret och slaktoffren. Han tog emot deras offer och bekräftade det genom att låta elden komma ner över dem. Och det står också hur Herren på nytt uppenbarar sig för Salomo. Och då står det i vers 14 i samma kapitel 7 där. Det brukar vi citera ibland. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, om de ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Och då någonting som jag kom fram till här då. Och det var i kapitel 5 när jag läste om när alla prästerna gick ut ur helgedomen. För att prästerna som hade varit där inne hade helgat sig. Oavsett vilken avdelning de tillhörde så hade de avskilt sig för Herren. Och då står det att när de samlade sångarna. Att de stod klädda i vitt linne. De hade cymbaler och saltar och harpor. Och de stod öster om altaret tillsammans med 120 präster som blåste i trumpeter. Och då står det i kapitel 5 och vers 13. Och när trumpetblåsarna och sångarna på en gång och samstämmigt stämde upp Herrens lov och pris. Och när man lät trumpeter, cymbaler och andra instrument ljuda och man började lova Herren därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet, då blev huset, Herrens hus, uppfyllt av ett moln. Så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst, ty Herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Och när jag började tänka på det här så tänkte jag, vad var det som hände egentligen? För en tid som denna hade Ester fått höra. Hur var det med Elias och Salomo, David? Hur var det egentligen? Jo, när folket samlades och bad. När de bad. Och la offret på altaret. Då kunde Gud svara med eld. När de överlät sig totalt och gav allt vad de hade till Herren. Då kunde Guds eld falla på offeraltaret. Det är så. Det är så. Amen. Amen. Och det står att de samstämmigt spelade och sjöng till Herrens ära. Och i Apostlagärningarna så står det om detta också. Apostlagärningarna 2. I min bibel, i folkbibeln, i Apostlagärningarna 2, så står det när pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Men i King James står det någonting annat. Eller hur, Colin? And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Visst är det underbart? Det var totalt samstämmigt. De var alla i samma akkord och på samma plats. De var i samma, vad säger man? Ja, ett i anden alltså. Ett i anden, de var på samma plats. Ingen stretade hit och ingen stretade dit. Och det var ett akkord, ett enda akkord, och det var samstämmigt. Jag tycker det är fantastiskt. Det är underbart. Och det står ju också i Apostlagärningarna, det första kapitlet där också, när de samlades. Det är rätt intressant. Det var 120 präster som samlades i templet. Och här i övre salen så står det att de var omkring 120 personer samlade på pingstdagen. Och då står det så här i 1:14 Apostlagärningarna. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor Maria och vidare hans bröder. De höll endräktigt ut i bön, står det. Och det, på, så när pingsten hade kommit, då var det som tungor som av eld som visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en, alltså på allihop. Var och en är lika med allihop. Och vi har ju läst många gånger i Apostlagärningarna 4. Vi brukar läsa om det bön i förföljelsetid. Det är förföljelsetid nu ute i världen. Och här var det förföljelsetid. Här halshög man också de kristna. Och då står det faktiskt där också i Apostlagärningarna 4:24. När Johannes och Petrus hade kommit tillbaka och de hade förbjudit dem. Ni får säga vad ni vill, men ni får inte tala i namnet Jesus. För det är ju det vad det handlar om. Så står det så här. När de hörde det ropade de endräktigt till Gud och bad. Och vad hände? Guds eld kom igen. Guds ande föll över dem. Det står att de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Och platsen till och med skakade. Ja. När de endräktigt var tillsammans. Alltså här är någonting som Guds ord vill säga oss. Att det är viktigt att vi kommer tillsammans i kärlek. Jesus har befallt oss att vi ska älska varandra. Han har kallat oss att älska varandra. Och det kan vi bara göra med Guds kärlek. Men om vi kommer in i Guds kärlek så kan vi få nåden att älska varandra och känna att vi blir ett. Och detta är ingenting annat än den helige andes enhet. Och då spelar det ingen roll hur mycket ekumenik som finns i denna världen. För det går inte att organisera sig till det här. För den här kärleksgemenskapen, den kommer bara genom den helige ande. Och jag tänkte, jag måste titta på det här ordet. Att de samlades samstämmigt, endräktigt. Och då står det i förklaringen, synonymerna där, att det är enighet, sämja, sammanhållning, samförstånd, samdräkt, harmoni, frid, försoning. Det är att vara endräktig tillsammans. Och motsatsen, det är ett gammalt ord, det heter tvedräkt. Det är split, oenighet, söndring, osämja, ovänskap, schism och fiendskap. Och det är precis det som fienden vill så in ibland oss. Och då tänkte jag så här, ja men en dräkt. Ja, men det måste ju betyda att vi alla ska vara klädda i en och samma dräkt. Men om vi ska vara klädda i en och samma dräkt vi allihop, då måste vi verkligen älska varandra. För det blir ju lite trångt, tänkte jag. En dräkt eller tvedräkt. Man kan vara klädd i tvedräkt. Då är man klädd på två olika sätt. Så ibland är man där och ibland är man där. Men om man tar på sig en dräkten, då är man alla tillsammans i samma dräkt. En dräkt, tänkte jag. Bara iklädda en och samma dräkt. Och har man två dräkter på sig, då haltar man på båda sidor. Som Elias sa, hur länge ska ni halta på båda sidor? Vi måste ju bestämma oss vilket ben vi ska stå på. Eller stå på båda helst. Amen. Elden förtär offret, står det. Elden är ingenting annat än Guds bekräftelse på att han är med. Han vill utrusta. Han vill bygga upp. Han vill ge kraft. Och han bekräftar det. Och då tänker jag, om vi kommer tillsammans och vi lägger offret på altaret, oss själva. Ja, vad blir kvar? Colin har sagt det förut. Det blir ingenting kvar. För när det brinner upp så brinner det upp. Det blir ingenting kvar utav själviskhet, av mig själv. Det blir inte någonting kvar. Det blir bara Jesus. Det är det vi behöver, syskon. Bara Jesus. Ingenting annat. Ingenting annat. Och vi läste här om Salomo. Guds härlighet, Guds moln uppfyllde templet. Det var dåtidens tempel. Så att prästerna inte kunde stå där och göra tjänst. Herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Och vad innebär det? Det var slut på mänsklig förmåga. Varför kunde de inte vara kvar? Jo, därför att Gud kom in. Och då fick inte det mänskliga plats längre. Ut med det. De kunde inte stå och göra tjänst. För det var Herren själv som gjorde tjänst i templet. Det var han som intog sin plats. Han kom till sin viloplats. Det är inte vi människor som ska vara stora, som ska vara superstjärnor, som ska stå där. Idag är det ett prästerskap i Guds hus som inte många gånger är kallade eller smorda med konungslig smörjelse. De har inte rört vid Jesus spira. De har inte tagit emot smörjelsen för att tjäna Herren. De har blivit stora i sig själva och de har tagit en plats som inte Herren har ställt dem på. Nu tar jag stora ord i min mun, men jag tror att det är mycket det idag. Och varför ser vi inte Guds kraft i Sverige? Varför ser vi inte att smörjelsen flödar? Varför ser vi inte den heliga andes kraft? Jo, därför att det är för mycket människor i templet. Idag är vi den levande Gudens tempel. Vad ska vi vara uppfyllda av? Inte av oss själva. Vi måste lägga det på offeraltaret. Om Jesus får fylla oss, det är då vi kan tjäna honom. Eller? Prästerna kunde inte gå in där. Jag tycker det är härligt att läsa. Utan det var bara Gud som fick plats. Han var inte beroende av dem i den stunden. När hans härlighet kom in i templet. Då var det inte på grund av prästerna. Inte något. Det hade inget värde. Hade inget värde. Jag lyssnade igår på det som syster Gullbritt talade om. David Wilkersons predikan. Eller hans profetiska ord till Sverige 2004. Och jag måste säga att jag blev tagen av det. Alltså. Det måste jag säga. Och tänkte jag, vad har hänt? Har det hänt något sedan han var här 2004, David Wilkerson. Han talade ju om att Gud hade en konflikt med Sverige. Att Guds folk hade fallit i apati, i likgiltighet. Och han utgick ifrån Amos bok. Lyssna gärna till det. Och han säger så här: istället för ropet om eld i Guds församling, så är ropet om välstånd, jobb, hus, TV, allt detta som upptar vår tid, träning, allt vad det nu kan vara. Det är ropet istället för om eld idag. Människor går till Guds hus utan nöd i sina hjärtan. Det som började med eld, det började med eld. Och nu har vi endast historiska skördar kvar, säger han i det meddelandet där. Eller, ja, det han talar så profetiskt om. Vi kan bara berätta om det som hände förr. Det som hände där borta. Långt borta. Och han säger att säden kommer att förstöras. Den kommer att ruttna bort. För det är ingen som skördar den. Det finns ingen som står upp och skördar. Och på så sätt har vi förlorat en hel generation, sa David Wilkerson. En hel generation unga. Elden är borta. Herdarna, tjänarna som var smorda med konungslig smörjelse från begynnelsen. De hade rört vid spiran. De hade tagit emot konungslig smörjelse. De är borta. Man hankar sig fram utan rustning, sa han. De unga flyr. Han talar om Nehemja. Och han säger framgång, välstånd är det absolut farligaste i Guds hus. För det tar bort behovet och bönen. Elden är borta. Elden försvinner. Och receptet är nöd, gråt och bön. Därför så var det när Nehemja kom. Och när han hörde om Jerusalem. Att Jerusalems murar var nedbrutna. Att portarna var nedbrända. Det grep honom så att han bara satte sig i bön och i fasta. Och bara grät och sörjde. Djävulen ryter samtidigt som basunen ljuder. Och vad allvarligt. Djävulen ryter varenda dag genom media. Vi hörde ju. Det händer det mest avskyvärda varje dag. Samtidigt hör vi snart basunen ljuda. Jesus kommer snart. Alltså jag känner att det här är så otroligt allvarligt. Och tar vi inte detta på allvar, då förlorar vi det. Om inte vi som Guds folk reser oss upp ifrån vår likgiltighet, då kommer vi att förlora det här landet. Sverige kommer att gå under om inte vi reser oss upp. Han säger så här, Wilkerson, de unga, till de unga. Vi måste få en ny generation unga som är villiga att göra ett offer. Villiga att separera sig från världen. Att bli profeter i denna tid för att visa på Guds helighet och skilja det oheliga från. Och profeterna ska inte längre profetera välgång och framgång bara. Det enda som kan rädda Sverige, det är nöd för vårt land, bön för vårt land och fasta för vårt land. Lyssna gärna till hans hälsning från 2004. Det är bra att få en påminnelse om detta. Gud vill räcka ut sin hand. Gud vill räcka ut sin hand. Han uppmanar sitt folk till bön och fasta i Sverige. Vi är Guds folk, ett heligt prästerskap, och har fått kallelsen att röra vid den konungsliga spiran och stå upp och våga lägga våra liv på offeraltaret. Och först då kommer elden. Det är därför vi inte ser elden idag. Det är därför vi inte ser några under. Vi ser inte det. Vi läser Guds ord och vi säger, varför händer ingenting? Vi har frågat oss det många gånger. Och det beror på att vi måste få Guds eld. Det går inte på något annat sätt. Och vi kommer aldrig att få väckelse, glöm det. Om vi har aldrig så stora kampanjer och det är aldrig så härligt. Och det är så mycket folk som samlas som aldrig så. Hur mycket vi än profeterar från stad till stad att här ska bli väckelse och det ska bli det och det ska bli det ena och det andra. Det blir det inte om inte Guds folk ber. Om inte Guds folk avskiljer sig. Men då har Herren sagt genom profeten Joel att han ska i den sista tiden utgjuta av sin ande över allt kött, över sina tjänare och tjänarinnor. Över allt kött ska han utgjuta sin ande. Det är det som kommer att ske. Men om vi sitter kvar fast i likgiltighet och i apati, då kommer ingenting att hända. Det är en uppmaning till bön. Uppmaning till oss att gå fram och röra vid spiran. Kan du se Jesus nu framför dig? Han sitter på sin tron. Konungarnas konung och herrarnas herre. Han har sett till Sverige. Han vet precis vad vi går igenom nu. Han vet om all ogudaktighet. Han vet om all avgudadyrkan i det här landet. Han vet om sitt folk i alla kyrkor och församlingar som sover. Han vet om dem. Och så säger han nu, för en tid som denna. Ska vi ta det på allvar eller ska vi strunta i det? Ska vi hörsamma Guds röst nu när han räcker ut den konungsliga spiran? Ska vi gå in i vår bönekammare? Var och en av oss går ner på knä och be till Gud och be honom tala. Tala Gud, tala Gud. Det är i bönekammaren man hör Guds röst. Det är det. Och i boken, i ordet, i Guds ord. Nu har vi fått en uppmaning. Vi kan säga att nej, det var inte Gud. Det var som vi hittade på och inbillade oss. Det kan vi säga. Men tänk om det var Gud. Tänk om det var han som sa, nu sträcker jag fram min spira. Vill du röra vid den så ska du få nåd. Du ska få kraft. Du ska få bönens ande i ditt liv. Jag ska utgjuta min ande över dig. Och du ska få profetera. Du ska få se syn och du ska ha drömmar. Eller ska vi tänka? Nej. Det händer inte mig. Nu är tid. För en tid som denna. Nu kan vi inte bara tänka på oss själva. Nu måste vi tänka på vårt land. Vi måste tänka på Guds folk i Sverige. Det är en uppmaning. Det är ett allvarsord. Men han är på tronen. Han har all makt i himmel och på jord. Och han har sagt i sitt ord att innan han kommer tillbaka så ska allt detta ske som står om här. Det kommer att ske. Men frågan är om vi är beredda. Frågan är om vi står stadigt, välrotade, fastgrundade, riktigt djupt grundade. Så att vi står stadigt. När mörkret kommer in ännu mer över vårt land. Om vi står stadigt så att vi vet på vem vi tror. Att vi har lärt oss att lyssna på hans röst. Höra hans röst. Så att vi känner igen herdens röst. Mina får känner igen min röst. Känner min röst. Ja. Det är viktigt. Jätteviktigt. att var och en av oss lär känna honom. Det går inte att leva på någon annans tro i nödens tider. Det går inte att stå vid porten, den smala vägen och den trånga porten, och säga att jag trodde ju på vad de sa och så, men jag var ju med liksom. Nej, du måste ha livet, det verkliga livet. Amen. Amen.